بسم الله والحمد لله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأهلا وسهلا دهاردا فيان لكونا فكارين في كتاب الرقاق فرون صحيح البخاري رحمه الله تعالى وفي بوبرد إفرا لكونا كابتلت أم أتبرفيتنا عليه الصلاة والسلام طالد أم hur denna dunja, detta världsliga liv är en prövning för vissa människor. Och vi nämnde hadithen om förloraren, den som är en slav till guld och silver. Och bara rätta sig efter att samla på sig så mycket som möjligt. Och vi lämnade där tre hadither som vi lovade att vi skulle ta denna lektion. Och det första berättas från Ibn Abbas radiyallahu anhuma där han säger att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om människan skulle ha två dalar av guld så skulle hon önska en tredje. Och inget kommer att fylla människans inre eller människans kropp förutom jord. Men Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Och han nämnde liknande från Ibn Abbas som sa att jag hörde Rasulullah sallallahu alaihi wasallam säga att om Ibn Adam, människan, skulle ha lika mycket som en dal fylld av pengar så skulle han önska att han fick en likadan. Och det enda som kommer att fylla Ibn Adams öga är i slutändan jord. Men Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Och sen så sa Ibn Abbas, jag vet inte om detta var från Koranen eller inte. Och jag hörde Ibn Zubayr nämna denna hadith på Al-Mimbar. Och han nämnde sedan en tredje riwaya som också då berättas från Ibn Zubayr som sa på Mimbar då han predikade i Mekka. Han sa, Eyyuhannas, människor. Profeten sallallahu alaihi wasallam sa att om människan skulle ha eller få en dal full av guld så skulle han önska att han fick en till. Och om han fick en till skulle han önska att han fick en tredje. Och det enda som i slutändan kommer att fylla människans inre är jord. Och Allah förlåter den som vänder sig till honom i Toba. Och han nämnde sedan en fjärde narrering på exakt samma hadith. Men där nämns det då att det enda som kommer att fylla hans mun är jord. Och så sa, berättas det här från sahaba att vi brukade anse detta vara från Koranen. Tills Allah uppenbarade al-hakum al-takathur. Här nämner då författaren fyra stycken hadither som är fyra näringar, en och samma hadith. Väldigt, väldigt mäktig hadith. Som handlar om vad? Den handlar om girighet. Al-shuh, al-hirs, al-tama. Att vara girig, att inte få nog, att vara besatt av det världsliga. Och han nämner profeten alaihi salatu wassalam då en, vad kan man säga, gemensam egenskap som de flesta av människor har. Och det är att de flesta av människor gillar pengar. Och tuhibbuna al-mala hubban jamma. Allah har sagt att ni gillar det världsliga eller pengar med en stark kärlek. Eller hur? Det ligger i människans natur att gilla pengar. För med pengar slipper man göra det ena och det andra, man är oberoende, man kan köpa det man vill och så vidare. Så det ligger i vår natur att gilla pengar. Men den här kärleken till pengar varierar från person till person. Kan du sänka den där, den sista i hörnet? Ja, den, lite grann, sänka den. Precis. Så den här kärleken, höj lite, varierar från person till person. Men här nämnde då profeten alaihissalam att från människans girighet är att om hon fick en dal, vet, en hel dal mellan berg, fylld med guld och silver. Och i vissa hadither som forsar med guld och silver. Tasilu, yani det forsar med guld och silver i den här dalen. Och allt är ditt. Så skulle du ändå önska en till dal med lika mycket guld. Och fick du en till skulle du önska en tredje. Subhanallah. Och du vet, en dal med guld skulle ge dig tillräckligt med pengar, yani som du inte skulle kunna slösa livet ut. Är det inte så? Bara några kilo guld, alltså, hur mycket pengar som helst. Några ton guld, för att inte tala om det. Vad ska vi då säga om en plats som är mellan två berg, en dal fylld av guld och silver? Två, tre. Men människan skulle ändå inte bli mätt. Och vad är det då som i slutändan kommer att sätta stopp för människans girighet? När kommer hon att vakna upp? Jo, det är när hon dör. När döden kommer, då kommer hon att vakna upp och inse att den här girigheten var i onödan. Och girigheten kommer då att mättas. Den kommer stoppas. För det är i slutändan det enda som fyller människans mage och gör henne mätt är i slutändan jorden. Det vill säga jorden som kommer kastas på dig när du ligger i graven. Och här nämndes att ingenting annat kommer att fylla din mun, din mage, dina ögon, din nefs än jord. Yani, när man ligger i graven, kroppen förmultnar, fylls dessa saker med jord. För Allah har skapat dig från jord och till jord ska du åter. Och då vaknar människan upp. Och som vissa av Salaf sa att dunja är ett rus. Att vara besatt av dunja är ett rus. Som att vara berusad. Och du vaknar upp den dagen du dör. Och här nämndes ju att Allah Azza wa Jal istället för denna vers, det här var en vers från Koranen som sen blev mansukh, den liksom blev abrogerad och Allah ersatte den med surat al-takathur, al-hakum al-takathur, att ni är distraherade av att samla på er mycket, tills det att ni besöker graven. Yani människan distraheras i sin från det hon skapades för, vilket är att dyrka Allah och komma till paradiset, att tjäna Allah subhanahu wa ta'ala i denna dunja. Så distraheras de flesta av människor från detta på grund av att de samlar på sig rikedomar. Är det inte så? Även idag. Det är inte bara teoretiskt. Det här är någonting vi kan se. Vi ser det i verkligheten. I praktiken. Om du kollar på de flesta muslimer som du känner i din omgivning. Är de flesta sysselsatta med att dyrka Allah så som de ska? Eller är de flesta sysselsatta med att springa efter dunja? Vi vet alla svaret på den här frågan. Vad är det de prioriterar? Är det religionen eller är det dunja och pengar? Och vi vet tyvärr att de flesta prioriterar pengar, subhanallah. Och det är som ett rus. Men de kommer att vakna upp den dagen de dör. Och då kommer deras ögon, deras mun, deras mage fyllas med jord, subhanallah. Det har också en indikation på att hur mycket du än samlar på dig i denna dunja. Även om det skulle vara en dal, två dalar, tre dalar av guld och silver, så kommer du i slutändan inte ha med dig någonting annat i graven än dina gärningar som du gjorde i detta liv. Och din mage kommer fyllas med jord. Vad du än har ätit i denna dunja, vilken mat du än fick, vad du än har klätt dig med, vad du än har haft i dina fickor, hur mycket du än har haft på ditt bankkonto, så kommer du som alla andra människor att förmultna och din kropp kommer att fyllas med jord i graven som handlar om. Så här nämndes då människans girighet. Att de flesta av människor inte får nog. Det finns de som får nog som vi kommer att tala om sen. De som har al-qana. De som är nöjda med det Allah har givit dem. Men det finns de som inte får nog. De är bara giriga. Hur mycket de än får så vill de ha mer. Och det här nämnde Allah subhanahu wa ta'ala, eller nämnde sin hadith som finns i Ibn Majah, där det berättas att profeten alaihissalatu wassalam sa att den som har dunya, det världsliga som sitt mål, ja'alallahu faqrahu bayna 'ayni, Allah kommer att sätta fattigdom framför hans ögon och Allah kommer att försvåra hans angelägenheter och i slutändan får han bara det som är skrivet för honom. Och vi ser riwaya på hadithen, han ser bara fattigdom framför sig, han kommer att vakna fattig och sova fattig. Yani den som har dunja som sitt viktigaste mål kommer aldrig att bli mätt. Han kommer aldrig att få nog. Han kommer alltid vara hungrig och girig efter mer. Som det här nämndes. Hur mycket guld och silver och miljoner och miljarder han än får, så vill han ha mer. Som han alla. Och vad händer med personen? Personen känner då en inre fattigdom, en tomhet. Vaknar fattig, somnar fattig. Och ser bara fattigdom framför sig. Subhanallah. Och det är också någonting man kan se idag. Om ni kollar på många av världens miljonärer. Vem av dem är det som säger, allas, jag har tillräckligt med pengar, jag tar ett steg tillbaka. Det finns inte, eller hur? Utan de alla fortsätter. Mer, mer, mer. Du ser vissa orättvisa ledare som samlar på sig pengar. Bankkonton som, vad ska de göra med alla dessa pengar? Hur många år han ens lever? Så gammal och sitter på miljarder. Vad ska du göra med alla pengar? Men du tar mer och mer och mer och suger ut de sista dropparna. Varför? Det är den här girigheten. Att många inte får nog som handlar av dunja. Och det är farligt. Det är destruktivt för människan. Den här girigheten. Som vi har talat om innan. Då profeten a.s. sa att Allah kommer att öppna dunja för oss. Sa han inte det? Allah kommer att öppna dunja för denna umma. Och ni kommer att tävla om dem så som de innan er tävlade om dunja. Och den kommer att förstöra er så som den förstörde dem. Och en annan hadith, låt mig inte se den förstöra er så som den förstörde dem. Yani, den här girigheten förstör folk. Den får folk att tävla med varandra, att börja avsky varandra, att vända varandra ryggen, att avundas varandra, använda fula medel mot varandra och att inte ge varandra de brödliga rättigheter som Allah Azza wa Jalla har gett oss i den här religionen. Så pengar förstör mycket, mycket saker. Hur många förhållanden, hur många släktband, hur många vänskaps band har vi inte sett förstöras på grund av pengar. Är det inte så? Subhanallah. När de missbrukas. Som vi kommer att nämna kan också pengar användas positivt. Men tyvärr, pengar missbrukas för det mesta. Ja. Och här nämner också de lärda att den här girigheten är klandervärd. Varför? För det nämndes i hadithen att Allah förlåter. وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ. Allah förlåter den som vänder sig till honom i ånger. Det vill säga att vända sig till Allah i ånger gör man från någonting dåligt och inte någonting positivt, eller hur? När är man gör toba? När man har gjort någonting fel. Och vad är det här som är fel? Det är den här girigheten. Att vara besatt av dunja och bara springa efter det världsliga. Men vaknar man upp, inser meningen med livet och istället fokusera på vad som är viktigt och vända sig till Allah i ånger, i tauba, så kommer Allah Azza wa Jalla att förlåta en för en synd. Och det är en indikation på att är man i detta dåliga tillstånd, att man är besatt av dunja, man har sålt sin din, sin religion på grund av det världsliga, så måste man göra tauba. Man måste ångra sig till Allah subhanahu wa ta'ala och komma tillbaka på rätt spår och göra det man skapades för i detta liv. Här nämns också att Ibn Abbas sa, jag vet inte om detta var Koran eller inte. Och det har nämnts i vissa autentiska hadither att det här var en del av Koranen tills det att Allah Azza wa Jalla uppenbarade al-hakum mut-takathur. Och då blev den här versen mansukh. Den blev upphävd. Och det finns i kunskapen om al-Koran finns det som heter nasikh wal-mansukh. Det som upphäver och det som upphävs. Och det är en kunskap inom Koran. Att vissa ahkam, vissa bestämmelser upphävs. Men versen finns kvar. Kan ni något exempel på en vers som är kvar men den är upphävd? Är någon som kan en sån vers? Yasin? Nej, ja. Nämner inte bönen i ett berusat tillstånd. Alltså kom inte nära bönen, gå inte till moskén då ni är berusade. Alltså vänta till ruset avtar och sen ber ni. Det här var en fas där det var tillåtet att dricka alkohol men inte innan bönen. Och den versen, eller den bestämmelsen blev senare upphävd. Och det slutgiltiga var då att drick inte alls. Ahsan. Och den versen finns kvar i Koran. Ja. Och så finns det ahkam, bestämmelser som Allah uppenbarat, men versen tagits bort. Bestämmelsen finns kvar, men versen tagits bort. Det finns olika former av nasikh och mansukh. Men istället då för denna hadith, denna vers, så uppenbarades då al-hakum mut-takathur, att ni distraheras av att samla på er mycket. Så vi går vidare till nästa kapitel. Bab qawlun nabi alayhi salatu wassalam, hadha al-mal khadiratun hulwa. Allah, eller profetens uttalande alayhi salatu wassalam, att dessa pengar är gröna och söta. Och det här gick vi igenom tidigare i en hadith. Där profeten alaihissalam varnade oss för dunya. Och varnade oss för det här världsliga då. Med att det är grönt. Det är skönt att se. Det världsliga är vackert, eller hur? Dunya. Rikedomar, fina bilar, fina slott, vackra kvinnor, guld, silver. Det är vackert att se. Det är en fröjd för ögat. Hulm, det själsliga. Det är njutning också. Det finns en form av njutning i många av de världsliga sakerna. Så att man ska vara på sin vakt. Och inte missbruka dessa gåvor som man har fått. Och han nämner där Allah subhanahu wa ta'alas uttalande från surat Ala Imran. Zuyyina linnasi hubbu ash-shahawati minan nisa'i wal-banin. Att det har förskönats för människan. Kärleken till lustarna, från kärleken till kvinnor, barn, guld och silver i stora mängder. Hästar som är vackra och boskap och åkrar. Dhalika mata'ul hayati dunya. Allt detta är bara mata', yani världsliga ägodelar från det världsliga livet. Och så nämner han Umar radiyallahu anhus uttalande. Allahumma, o Allah. Vi kan inte annat än vara glada för det vackra du har givit oss. Och Allah, hjälp oss att spendera dessa saker fi haqqihi, i det som är rätt. Så här nämner författaren Imam Bukhari, som han brukar göra ibland, en ayah, en vers i början av kapitlet. Och den här versen då från surat Ala Imran, där Allah subhanahu wa ta'ala nämner att människor gillar dessa saker, dessa shahawat, dessa lustar och begär. Och vilken var den första Allah började med? An-nisa, kvinnor. Och det här är då specifikt för männen. Och som profeten Muhammed sa alaihi salatu wasalam, så finns det ingen prövning eller lockelse i detta liv som är mer frestande för männen än kvinnor. Och han nämnde också att det finns ingenting som får en man, yani att adhaba lilub, yani som får en person att förlora förståndet och inte tänka klart, mer än en kvinna. Yani män är svaga för kvinnor. Så här nämndes det då kvinnor, barn och guld, silver, al-khayl al-musawwama, vackra hästar, och al-harf. Och det här idag kan också liknas vid, vad kan man säga? Guld, silver är ju dagens pengar, eller hur? Dagens hästar är ju transportmedel, bilar och liknande. Och det är ju de här sakerna som folk gillar, eller hur? Är det inte det? Speciellt män, vacker kvinna, vacker bil, vackert hus, mycket pengar, mycket mark och liknande saker. Och då säger Allah att det här är bara matarul hayati dunya. Det är bara från det världsliga i detta dunya. Wallahu indahu husnul ma'ab. Och vad som finns hos Allah är bättre. Och då säger Allah, قُلْ أَنَبِّئُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكُمْ. Ska jag inte berätta för er vad som är bättre än allt detta? Alla dessa frestelser och lockelser från det världsliga livet. För de som fruktar sin Herre finns det paradis. Där det flyter floder. خَالِدِينَ فِيهَا. Där kommer de att vara för evigt. Med renade fruar till slutet på versen. Ja. Och här nämner också då Imam al-Bukhari Umars uttalande radiyallahu anhu, där han säger att Allah, vi kan inte annat än att vara tacksamma för de gåvor du har gett oss, de vackra saker från detta dunya. Och det här är vår skyldighet. Alltså människan är antingen tacksam eller otacksam, eller hur? Människan är antingen tacksam eller otacksam. Så är folk. Tacksam till Allah, erkänner Allahs gåvor, eller otacksam till Allah subhanahu wa ta'ala. Allah prövar oss med rikedom, med fattigdom, med hälsa, med sjukdom och så vidare. Så när vi får gåvor så ska vi inte annat än att vara tacksamma till Allah subhanahu wa ta'ala. Det är vår skyldighet. Och de här gåvorna som nämndes, det är inte att de är negativa. Och vi har talat om det här förut. Att ens familj, ens barn, ens pengar kan vara en fitna, det kan vara en prövning. De kan till och med vara som en fiende för dem. Och det är om de missbrukas. Eller de blir ett hinder. En distraktion. Och någonting som avviker dig från sanningen. Då är det någonting negativt. Men vi nämnde också att en fru som påminner dig om Allah subhanahu wa ta'ala, är bland de största av gåvor du kan få i detta liv. En fru som hjälper dig att komma nära till Allah är bland de vackraste och bästa gåvor man kan få i detta liv. Eller hur? Så att det beror på vem som får dessa gåvor, hur dessa gåvor förbrukas eller används. Hur man ser på dessa gåvor. Så här nämner Umar radiyallahu anhu att de här gåvorna kan vi inte annat än att tacka dig för, ja Allah. Så han erkänner här att dessa gåvor är från Allah. Och sen ber han Allah azza wa jall att hjälpa honom, att hjälpa oss att använda dessa gåvor till det som gör Allah nöjd. Och det här är någonting som muslimen ska göra. Allah har gett dig hälsa, Allah har gett dig pengar, Allah har gett dig makt eller vad det nu kan vara för någonting. Gåvor i detta liv. Tacka Allah för dem och be Allah hjälpa dig att använda dem på bästa sätt. Så att de inte blir någonting som hindrar dig från att dyrka Allah, någonting som distraherar dig från att dyrka Allah subhanahu wa ta'ala. Förstår ni? Så att man alltid ber Allah subhanahu wa ta'ala att hjälpa dig. Det berättas också här från Hakim ibn Hizam. Han sa att jag frågade profeten alayhi salatu wassalam om att få pengar eller liknande. Så han gav mig. Och jag frågade honom igen. Och han gav mig igen. Och jag frågade honom igen. Och han gav mig ännu mer. Och sen så sa profeten sallallahu alaihi wasallam att dessa pengar är gröna och de är söta. De som är vackra och de är söta. Det som tar dessa pengar med rätt betyben nefs, med en god själ, kommer att välsignas i dem. Och den som tar dem med girighet, otacksamhet, kommer inte att välsignas i dem. Och kommer att vara som den som äter, men aldrig blir mätt. Och den givande handen är bättre än den tagande handen. Ja. Den här sahabin visste inte denna bestämmelse. Och frågade profeten alaihissalam, som på den tiden var en av dem som var ansvariga för statskassan. Som gav pengar till de fattiga, behövande, sadaqa och så vidare. Gav profeten ut alaihi salatu wassalam. Så den här mannen, Hakim, kommer och frågar. Kan jag få? Så han gav honom. Så kan jag få mer? Och kan jag få mer? Och så vidare. Och då lär här profeten honom alaihi salatu wassalam att det inte är bra att fråga. Det är inte bra att fråga. Och som du har nämnt i den andra hadithen, då han sa till Umar, att jag Umar, att det som kommer till dig från pengar, alltså pengar som kommer till dig som du inte bett om, ta emot dem. Gåvor och pengar som kommer till dig utan att du har frågat om dem eller tiggt, ta emot dem. Men allting annat, ta inte emot dem. Och vad händer då här? Tigger man. Och tar man fast man inte är i behov. Det är för det första inte tillåtet i islam att tigga och fråga efter saker och ting som man inte är i behov av. Du har en statskassa. Du har pengar som ska ges till de fattiga. Du har så du klarar dig. Du behöver inte. Du är inte från de som har rätt att få zakat eller sadaqa. Då har du inte heller rätt att gå och fråga. Gör du det, då är det haram. Och frågar du och du får pengar, så kommer du inte heller få någon välsignelse i dina pengar. Det blir ingen baraka i dina pengar. Och du blir som en person som äter men aldrig blir mätt. Subhanallah. Men den som är berättigad, fattig, är i behov, får fråga. Inget klander på den personen. Och samma sak, personen som får utan att fråga. För att också i ett muslimskt land, man kan leta upp de fattiga. Man vet vem som är berättigad, vem som är i behov och vem som inte är i behov. Inte bara att vi väntar på att de kommer till oss, utan vi går också och letar efter folket i behov och ger till dem. Så får en person pengar utan att ha frågat om det, så får han ta emot det. Och då kommer han att välsignas i dessa pengar. Det kommer bli baraka i dessa pengar. Och generellt så lär oss här profeten alaihissalam att man ska inte fråga i onödan. För det har också nämnts att den som öppnar babel mes'ala, dörren till tiggeri, att Allah kommer för honom att öppna dörren till fattigdom. Och den som frågar utan att ha rätt att fråga kommer att komma på domedagen utan kött på ansiktet. Och också att sahaba radiyallahu anhum brukade svära en lojalitetsed, en bay'a, till profeten alaihissalam med många saker. Och från de sakerna som de avlade en ed på var att aldrig fråga någon om något. En la tis'ala ahadan shay'an abadan. Yani fråga aldrig någon om något. Det är svårt. Men vissa av sahaba gav denna ed och de levde upp till den. Till och med så pass att de sa att de satt uppe på sin kamel, tappade någonting och deras kompis stod nere. De sa inte, kan du ge den? Du vet att gå upp på en kamel, det är ett projekt. De gick ner själva och tog upp den. För att aldrig fråga någon om något. Till och med något sånt här. Hans kompis skulle se det som en ära att få ge honom någonting. Men fråga aldrig någon om något. Det här är det bästa du kan göra. För då vidbehåller du också vad kan man säga, en vänskap med folk som aldrig är baserad på dunja. Folk känner sig, mashallah, den här personen, han vill inte någonting från mig. Och de kommer vilja ge dig saker utan att du ens frågar dem. Den här personen, han har sharaf, han har ära. Den frågar aldrig någon om något. Och här nämns också då att den som tar dessa pengar betyder nefs. Den här är nöjd, han är tacksam att Allah kommer att välsigna honom. Och det är så vi alltid ska ta emot Allahs gåvor, med tacksamhet, med al-qana'a. Vi ska vara nöjda och inte otacksamma. Utan alhamdulillah, ta emot gåvorna med ett öppet hjärta och fullt med tacksamhet till Allah subhanahu wa ta'ala. Och kolla här på den här beskrivningen, att det finns folk, de här giriga, som tigger, frågar och bara springer efter dunja. De får ingen baraka i sina pengar. Det är första straffen. Och det andra är också att de aldrig blir mätta. De är som en person som äter utan att bli mätt. Det finns ingen stopp, utan vill alltid ha mer. Men den som är tacksam tar emot pengarna med qana'a. Man förstår här att han får välsignelse och han blir mätt. Ja, han är inte den här giriga personen som bara vill ha mer. Och så nämnde profeten alaihissalam i denna hadith också att den givande handen är bättre än den tagande handen. Waljedul ulya, den övre handen, är bättre än den undre handen. Och det här är generellt. Yani, vad handlar det om här? Att den som är arbetande, den som har pengar, är rik, och den som hjälper och stöttar andra är bättre än den som tigger. Betyder inte att du aldrig får någonting av folk. För att profeten alaihissalam fick ju själv gåvor från folk. Eller hur? Och många av sahaba och så vidare. Det är inte det som menas med hadithen. Utan till och med så sa profeten alaihissalam, han brukade inte tacka nej till en gåva. Och han sa, ge varandra gåvor så kommer ni öka i kärlek. Så det är inget fel med det. Men vad som här menas är det här att man alltid är beroende av andra. Då har du de som ger och då har de som tar. Vem är bäst? De som är givande, de som är oberoende, de som är försörjande och inte de som försörjer. Hänger ni med? Och det här lär oss en väldigt viktig sak. Och vad är det för någonting, bröder och systrar? Att man som muslim ska försöka vara den givande handen. Och i dagens samhälle, att vara den givande handen kräver vad? Det kräver för det mesta en bra utbildning och ett arbete som ger en bra lön, eller hur? Det kräver vad? Att man satsar, man offrar, man studerar, man kämpar, man får ett arbete. Man blir den här personen som kan hjälpa andra och inte den som är beroende av andra. Muslimen ska inte vara den som är bidragstagare. Vissa kanske inte kan. De gamla kan inte söka jobb, kan inte lära sig språket, de är sjuka och så vidare. Kommer inte in i systemet. Det kanske de är ursäktade. Men att nöja sig med att alltid ta bidrag, det är inte passande för en muslim. Om man är frisk och stark och ung, man har möjligheten, potentialen att studera, utbilda sig, arbeta, det är mycket, mycket bättre. Eller hur? Och därför finner vi i haditherna att profeten alaihissalam sa att ingen har ätit en bättre mat än vem? Personen? Ja, vad är den bästa maten du har ätit? Den maten du själv jobbat ihop. Den bästa du kan äta. Och han nämnde att profeten Dawud alaihissalam, som var kung, åt endast från det han själv jobbat ihop. Och i den andra hadithen att någon av er tar sitt rep, går upp på berget och samlar ved och sen går ner på marknaden och säljer den, är bättre än att han ställer sig och tigger framför folk. Det är hellre att du tar ett simpelt jobb, du blir oberoende, självförsörjande, än att du sträcker ut handen och tigger framför andra. Det finns ett väldigt vackert uttalande också från Umar radiallahu anhu, där han brukade säga att han ogillar att se en person sabahlala och subahlala. Och det betyder yani, la fi amali dunya wa la fi amali al-akhir. Att en person varken jobbar för sin dunya, sitt världsliga, eller för sitt kommande liv. Yani att en person som man idag kanske säger är en tuggare. Eller vad säger man? En person som är sysslolös. Bara ligger hemma och sover. Han studerar inte, arbetar inte. Och inte heller att han lägger fokus på religionen, går och studerar, försöker lära sig islam, sprida islam. Nej, han gör ingenting alls. Bara sover och äter. Allah måste. Det här ogillade Umar radiallahu anhu att se. Och det är något som vi också ogillar. Vi vill inte att muslimerna ska vara så. Utan en muslim ska alltid sträva efter att utveckla sig. Utbilda sig, arbeta, stiga upp och förbättra sitt livstillstånd och så vidare. Eller hur? Inshallah ta'ala. Nästa kapitel. Där säger författaren Bab. Ma qaddama min malihi fahuwa lah. Kapitlet. Att det som du spenderat från dina pengar är det du har kvar. Det du har spenderat från dina pengar i välgörenhet, du investerat i gott, är det som du i slutändan kommer att ha kvar. Och där berättas det från Abdullah, ibn Mas'ud, som sa att profeten a.s. frågade sahaba. Och han sa, vem av er tycker mer om de pengarna han har än de pengarna han kommer att lämna efter sig i arv? Och då så säger sahaba radiyallahu anhum att det är klart vi alla gillar de pengarna som vi har. Och då så sa han alayhi salatu wassalam, fa'inna ma lahu ma qaddama wa malu warithihi ma akhar. Pengarna han har och kommer att ha kvar är de pengarna han investerat. Och resten är det han lämnar efter sig i arv. Vad är det som menas med denna hadith? Att när vi i det här livet jobbar, vi samlar på oss pengar, så har vi två alternativ. Antingen att du spenderar dina pengar i välgörenhet. Du investerar dem i olika projekt. Och självklart, du sparar en del till familjen så att de också blir oberoende, du kan försörja din familj och så vidare. Det ska man alltid göra. Det är en skyldighet man har. Men att man också investerar. Man spenderar och ger sadaqa. Fisabilillah. Taib. Eller så sparar man. Man jobbar. Man investerar inte. Man lägger inte pengar i sadaqa. Utan man lägger pengarna i en låda, i en kista. Eller idag i ett bankkonto. Och spar och spar och spar och spar. Tills den dagen man dör och pengarna går i arv. Och dina barn kommer istället ha dina pengar förutom. Eller istället för dig. Så man har de här två alternativen. Vilken är bäst? Att spendera pengarna fisabilillah. Investera dem. Vilket kommer att ge dig belöning på domedagen. Eller att spara dem och lämna dem efter dig. I arv. Vi sa att det är bra att lämna arv efter sig. Som profeten a.s. sa att du lämnar dina barn oberoende är bättre än att du lämnar dem som tiggare. Men vi talar här om balans i livet. Varför? För när man lämnar pengar efter sig i arv, så har man barn inte samma, barn är olika. Om dina barn spenderar pengarna i gott, då får du belöning för det. Mashallah, de bygger en moské i ditt namn. De gräver en brunn i ditt namn. De köper koranböcker och lämnar i moskén i ditt namn. Och så vidare. De ger sadaqa i ditt namn. Hamdala, du får belöning i graven. Men kan vi garantera att våra barn kommer göra så med vårt arv? När vi dör, det kan vi inte, eller hur? Och därför, för att alltid vara på den säkra sidan, använd pengarna innan det är för sent. Använd pengarna nu när du lever, du är frisk. Inte på dödsbädden, säg jag ska bygga en moské och spendera där, utan nu. Eller hur? Och vad händer då? Här nämndes i hadithen att det som du har kvar är det du har spenderat. Och det är en väldigt vacker princip. Dina pengar försvinner. Du äter, du köper kläder, du betalar olika saker. Men vad är det du har kvar? Det är de pengarna du har spenderat fisabilillah, för Allahs skull. De finns kvar hos Allah. Allah tar emot sadaqa, om den är halal, med högra handen. Och Allah låter denna sadaqa växa, om den är så liten som en daddel, tills den blir stor som ett berg hos Allah på domedagen. Allahu akbar. Subhanallah. Och vad händer då? När man spenderar, det är de pengarna man har kvar. Och därför en gång så hade man slaktat ett lamm hemma hos profeten alaihissalatu wassalam. Och Aisha radiallahu anha gav bort allting i sadaqa. Förutom en, som en axel eller som ett ben kan man säga. Resten gav bort i sadaqa. Och tillagade benet och skulle äta det. Och så kommer profeten hemma alaihissalatu wassalam och frågar hur mycket är kvar av köttet. Och då säger Aisha, benet är kvar och resten gav vi bort. Och då säger profeten alaihissalatu wassalam, nej, allt är kvar, men benet kommer gå bort. Men allt är kvar som du gav i sadaqa. Allt detta är kvar hos Allah subhanahu wa ta'ala i belöning. Det är det som vi har investerat. Det är det av köttet som är kvar. Resten äter vi upp och det försvinner. Och det här är någonting man ska tänka på. Ni förbereder sig för den dagen man ska möta Allah subhanahu wa ta'ala. Den dagen du kommer att se dina gärningar. Så som profeten alaihissalatu wassalam sa, att det finns ingen av oss förutom att han kommer att stå inför Allah individuellt. Utan någon medlare, översättare. Allah kommer att prata med oss varenda person individuellt. Och personen kommer i skräck. Kolla på sin högra, vänstra, på sin högra sida, sin vänstra sida framför sig. Och han kommer bara att se eld. Och då så sa profeten alaihissalatu wassalam, fattaqin nar walau bishaqqi tamra. Så skydda er från elden, rädda er från elden om det så är med en halv daddel. Yani för den dagen, investera. Du kommer att se dina gärningar, så rädda dig själv från helvetet, från elden, om det så är med en halv daddel. Så sadaqa är bland det bästa man kan förbereda inför nästa liv. Att investera. Och inte bara lämna massa pengar efter sig. Och inte ha gjort någonting under livet. Utan försök vara som en affärsman. Och vi kommer komma till det just i nästa hadith, inshallah ta'ala. I nästa kapitel så säger författaren Bab al-Mukthiruna hum al-Muqilluna, att de som har mycket är de som kommer att ha lite. De rika är de som kommer att ha lite. Det vill säga på domedagen. Och där nämner han Allahs uttalande, man kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha. Att den som vill ha det världsliga livet och dess fröjder, dess vackra glitter, vi kommer att ge dem i detta liv det de söker med sina gärningar, utan att minska. Men det är de som inte har någon andel av nästa liv förutom elden, och allt de har gjort i detta liv kommer att gå för intet, förgäves. Så här nämner Allah subhanahu wa ta'ala att den som bara vill ha det världsliga livet och zinata här. Och det nämns i tafsir här att det är antingen el-kuffar, icke-muslimerna, som inte vill ha någonting av akhira. Allt de gör de för dunya. Det finns inte att de gör någonting för nästa liv eller för Allahs skull, utan det de gör de för dunya, det världsliga. Och det är inget snack om saken att dessa inte har någonting att hämta oss Allah på domedagen. Det som inte görs för Allah kommer inte heller att belönas. Så, eller att versen handlar om muslimer som gör saker och ting för att visa upp sig. Al-mura'un. De som har ria. En person som gör en god gärning bara för att få någonting världsligt. Denna personens gärning är också nollställd. Och han kommer inte att få någonting hos Allah Azza wa Jal på domedagen. Som vi har talat om tidigare, hadithen om de tre första som kommer att kastas i helvetet på domedagen. Och det var folk som då gjorde dessa saker för att visa upp sig. Och han nämner författaren en hadith från Abi Dharr radiallahu anhu, där han sa att jag gick ut en natt. Jag gick ut en kväll. Och jag såg Rasulullah alayhi salatu wassalam gå själv framför mig i mörkret. Han hade ingen med sig. Och då trodde jag att han ogillade att gå själv, än han ville ha sällskap. Så jag gick på avstånd bakom honom, i skuggan av månen. Och när profeten alaihissalatu wassalam sen hörde mig, han vände sig om och sa, vem är det? Han såg mig inte. Så han sa, vem är det? Och då så sa jag, det är Abu Dharr. Ja'alani Allahu fidak. Yani, jag är här och offrar mig själv för dig. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, ja Abu Dharr, ta'ala. Kom hit. Och då gick vi tillsammans. En stund. Och då så säger profeten alaihissalatu wassalam, innal mukthirina humul muqilluna yawm al-qiyam. Att de som har mycket är de som kommer att ha lite på domedagen. Förutom illa man ataahu Allahu khayran förutom den som Allah givit gott. Och han spenderade på höger, på vänster, framför sig och bakom sig. Och gör gott. Och sen gick vi en stund, en sa'a, och då så sa profeten a.s. sätt dig här. Så jag satte mig vid en plats där det fanns massa stenar. Och så sa han, sitt här tills det att jag kommer tillbaka. Och han gick in i El-Harra, ett område utanför Medina, tills han försvann in i mörkret. Och jag satt väldigt länge och väntade på honom tills jag hörde ett ljud. Eller jag hörde honom komma tillbaka. Och då så säger profeten a.s. jag hörde honom säga, även om han skulle stjäla eller begå zina. Och sen då qala falamma ja'a, och då profeten kom a.s. så hade jag inte tålamod tills jag sa till honom, ja Nabi Allah, jag är här, jag offrar mig för dig. Vem är det som du har pratat med inne i mörkret? Och jag hörde ingen gå in till mörkret eller komma ut förutom dig. Och då så sa profeten a.s. att det var Jibril a.s. som kom till mig och han sa till mig, Bashir, ge den glada nyheten till din umma. Att den som dör i tillståndet där han inte sätter någonting vid Allahs sida kommer att gå in i paradiset. Och då så sa jag, ja Jibril, även om han skulle stjäla eller begå zina. Och då så sa Jibril, även om han skulle stjäla eller begå zina. Det stämmer. Wa in shariba al-khamr, även om han skulle dricka alkohol. Ja. Och som ni hör, det här är en lite längre hadith. Men där finner vi att Abu Dharr radiyallahu anhu då gick bakom profeten a.s. i mörkret i Medina. Och profeten a.s. då säger, vem är det? Och det har också ett bevis på att profeten Muhammad a.s. inte har en total kunskap om det fördolda. Som vissa ahlul bidda säger, att profeten a.s. vet allt det fördolda. Och det här är fel, utan han vet endast det fördolda som Allah subhanahu wa ta'ala har lärt honom. Och då gick de då i mörkret en stund. Och sen så säger profeten a.s. dessa ord. Att de som har el-mukthiruna, de som har mycket i detta liv, är de som kommer att ha lite på domedagen. Vad menas med detta? Att de som har mycket pengar, mycket rikedomar i detta liv, men inte spenderar de fisabilillah för Allahs skull, det är de som kommer att ha lite på domedagen. De har mycket pengar i det här livet, men lite belöning på domedagen. Och man förstår också tvärtom, om en person har mycket pengar och spenderar de fisabilillah, kommer han att ha mycket att hämta hos Allah på domedagen. Eller en person kan ha mindre och spendera det fisabilillah och ha mycket att hämta hos Allah på domedagen. Men sen så nämnde då profeten a.s. förutom den som Allah givit gott. Och han spenderar sina pengar så här. Så gjorde han en gest till höger, till vänster, framför sig och bakom sig. Och det lades till i andra hadithen, men de är få. Men dessa är få. Och qalilu ma'hum. Så vad menas här? Att den som har mycket pengar och spenderar det på olika saker kommer att ha mycket att hämta hos Allah på domedag. Och han gjorde den här gesten till höger, vänster, framåt, bakåt för att indikera på vad? Att när man har mycket pengar, man har möjligheten att ge sadaqa, fisabilillah, att man ska satsa det på olika saker. Inte bara framåt, utan nej. Han indikerade det här på att han ger till olika välgörande ändamål. Och det här är något som de alla nämner här. Att om du har pengar, du vill spendera fisabilillah, du vill ge sadaqa, satsa på olika projekt. Ja, vissa av dem säger att vi ska bara bygga moské. Vi ska bara hjälpa föräldralösa barn. Det är jättebra, mashallah. Zakallah, fortsätt. Men tänk lite bredare. Ja, det är som en person som investerar. Eller hur? Det finns många olika saker att investera i. Och varje sadaqa kanske ger en specifik belöning. Eller hur? Mashallah, du hjälper föräldralösa barn. Vad är belöningen? Du kommer att vara så här med profeten i paradiset. Mashallah. Vem vill inte det? Allah, bismillah. Vi hjälper föräldralösa barn. Du vill ha ett slott i paradiset. Vad ska du investera i? Ja, shabab. Bygga en moské. Den som bygger en moské för Allah, Allah kommer att bygga till honom ett slott i paradiset. Allahu akbar. Vad finns det mera? Från det bästa av sadaqa är vatten. Gräv en brunn. Det kommer att ge sadaqa jari efter din bortgång. Du ligger i graven, belöningen fortsätter att öka. Det har nämnts i vissa hadither att den bästa sadaqa är vatten. Och det har också nämnts att mata fattiga, behövande. Också från de bästa av sadaqa. Och så vidare. Det finns många enligt saker att ge till. Många projekt. Köpa, som vi sa, koranböcker. Mushaf. Ge till en koranskola. När barnen sitter och läser, du får belöning. Varenda bokstav de läser, mashallah, 10 hasanat. Så länge folk läser från boken. Är det inte bra? Eller betala lönen till koranläraren. Han som lär ut. Så att han kan lära ut. Och då får du också där belöningen. För allting gott som han gör. Och så vidare. Men det vill säga att det finns så mycket gott att investera i. Hjälpa till med. Fisa bilillah. Det gäller att vara snabb. Eller försöka investera och ge så mycket som möjligt. Och vad händer också? De som ger mycket sadaqa, de har en speciell plats på domedagen. Varje person kommer att vara under skuggan av sin sadaqa på domedagen, som det har nämnts i hadithen. Och inte bara det, det finns en speciell port i paradiset. Hur många portar har paradiset? 8 portar. Och profeten alaihissalam nämnde att det finns en port för de som ger sadaqa. Det är de som ger sadaqa. Och då säger här ulema, det är inte bara de som ger någon ibland, utan det är de som ger mycket sadaqa. Yani personens beskrivning är att han är mutasaddiq. En person från ahlus sadaqa. En person, han är känd för att han ger mycket sadaqa. Hos Allah subhanahu wa ta'ala. Inte känd hos folk, det är inte relevant. Men han är en person som ger sadaqa. Yani varje mål han får lön, han får någonting, han kollar alltid vad han ger pengar. Olika projekt, mashallah. Och det är så han borde vara. Hela tiden investera, kolla, försöka hitta, var kan jag bäst lägga pengarna? Vem kommer bäst spendera mina pengar? Vem är mest behov av mina pengar? Visa vid Allah. Så att han får den här belöningen hos Allah subhanahu wa ta'ala på domedagen. Och sen så säger då profeten alaihissalam till Abu Dharr att han ska sitta och vänta. Och Abu Dharr radiyallahu anhu satte sig. Och profeten alaihissalam gick in i mörkret. Och det är också ett bevis på att han var väldigt modig. Han var inte rädd för någonting. Och när vi säger mörker, det var riktigt mörkt förr i tiden. Det fanns ingen som helst belysning på natten. Kolsvart. Och Al-Harra är också en mark som har väldigt vassa stenar, lava stenar. Inte enkel att gå på. Men profeten alaihissalam var den modigaste människan. Som du har nämnt i vissa hadith. Han var den modigaste av människor. Han fruktade ingenting. Och han gick då dit för att träffa ängeln Jibril för att få uppenbarelse. Och Abu Dharr blir här rädd. Vad hände med honom? Jag vill gå och hjälpa honom, möta upp honom. Nej, han sa att jag ska sitta kvar, då måste jag sitta kvar. Här finner vi också surat al-istijaba. Att sahaba var snabba i att besvara, att lyda profeten alaihissalam. Om han sa någonting, de höll sig till det. De avvek inte, utan de löd profeten alaihissalam. Tills han då kommer tillbaka med det här budskapet, detta glädjebudskap. Att Jibril alaihissalam då sa bashir. Ge den glada nyheten till din umma. Att den som dör i ett tillstånd av tawhid, där han inte sätter någonting vid Allahs sida, kommer att få gå in i paradiset. Och det här är en av de största glädjande nyheter som denna umma har fått. Och det är att är man en person av tawhid, tawhidul khalis, ren tawhid, monoteism, där man särskiljer Allah i hans namn, hans egenskaper, i sin tro, och man viktigast av allt särskiljer Allah i sin dyrkan och inte dyrkar någonting vid sidan av Allah, ingen människa, ingen ängel, ingen staty, ingen avbild, inget djur, ingenting från naturen. Man dyrkar endast Allah. Han är den enda som förtjänar vår hängivenhet och dyrkan. Lever man i detta tillstånd med la ilaha illallah och endast dyrkar Allah utan att begå shirk, så är man inshallah garanterad paradiset. Även om du skulle råka synda, som här nämndes i hadithen. Falla in i synder som att kanske begå zina, eller dricka alkohol, eller stjäla, eller liknande. Och här har vi de från Ahlul Tawhid, muslimer, som ger toba. Allah kommer att förlåta. Och de som syndar och dör utan att göra toba. Allah kan förlåta dem eller straffa dem på domedagen. Men deras slutliga destination är alltid paradiset. Så länge du dör med tawhid, du dör utan att sätta någonting vid Allahs sida, så är du garanterad paradiset. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i al-hadith al-Qudsi, att om människan skulle komma till mig med så mycket synder att hon skulle kunna fylla hela jorden, men samtidigt möta mig utan att ha satt någonting vid min sida, så kommer jag att möta henne med lika mycket förlåtelse som han. Så tauhid, det är den största orsaken till att få Allahs förlåtelse. Är det inte så? Allahu akbar. Och därför säger Allah subhanahu wa ta'ala också i Koranen: "Alladina amanu wa lam yalbisu imanuhum bidhulm, ulaika lahumul amn wa hum muhtadun." De som tror, de troende, och inte beblandar sin tro, sin dyrkan, med dhulm, med orättvisa, med kyrk, det är de som kommer att ha trygghet. Och det är de som kommer att ha vägledning. En trygghet från Allahs straff i nästa liv. Och en fullbordad vägledning i detta liv och i nästa liv till paradiset. Så här har vi en bushra, en glädjande nyhet. Och det är ett tawhid. Att har man den, förstår man sig på den, implementerar man den, så är man inshallah ta'ala skyddad från helvetet och garanterad paradiset. Och här också, som Ibn Baz nämner, ett bevis mot al-Khawarij. De som säger att en person som syndar är inte längre muslim, han är kafir. Och han nämnde sig i hadithen att han är muslim, han är muwahhid, men han råkade dricka alkohol eller skäl eller liknande. Han hamnar vart? I Jannah. Så länge han dör med la ilaha illallah genom tawhid. Han är i Jannah i slutändan. Och vi utesluter inte folk från islam baserat på synden. Utan synder är någonting som är en brist i ens iman. Och man kanske straffas eller inte straffas. Allah azza wa jal är den som bestämmer. Men i slutändan hamnar man i paradiset. Ta en till hadith inshallah ta'ala. Kapitlet, profetens uttalande alaihi salatu wassalam: om jag hade lika mycket som berget av Uhud i guld, skulle jag inte önska att någonting fanns kvar. Och där berättas det också från Abu Dharr radiyallahu anhu, som sa att jag gick tillsammans med profeten alaihi salatu wassalam i Al-Harra i Al-Medina. Och han vände sig mot Uhud och så sa han: ja Abu Dharr. Och då så sa jag: labbayka ya Rasulullah. Jag är här, jag lyssnar, jag lyder, vad vill du? Och då så sa han: jag skulle inte vilja ha lika mycket som detta berg av guld. Och sen att det går 3 dagar och att jag har kvar någonting från den. Förutom lite pengar som jag kan spara för att betala mina skulder. Och så sa han: illa en aqula bihi. Det jag skulle önska då är att spendera detta guld hakada och hakada och hakada. En höger, vänster, framåt och så vidare. Och sen så gick profeten alaihi salatu wassalam och så sa han: innal aktharina humul aqalluna yawm al-qiyama. De som har mycket är de som kommer att ha lite på domedagen. Förutom de som gör så här, yani skänker till höger, vänster. Och så sa han: wa qalilun ma hum. Men de är få. Och så sa han: sitt här, gå inte iväg tills jag kommer tillbaka. Och han gick in i nattens mörker tills jag inte längre kunde se honom. Och sen hörde jag ett ljud. Och jag blev väldigt rädd för hans skull. Att han hade drabbats av någonting och jag ville gå till honom. Men jag minns att han sa: lämna inte din plats. Så jag satt kvar. Tills han kom tillbaka. Och då sa jag: ja Rasulullah, jag hörde ett ljud som skrämde mig. Och då så sa profeten alaihi salatu wassalam: är det sant? Hörde du ljudet? Han sa ja. Och så sa han: det här var Jibril som kom till mig och berättade att den som dör från din umma utan att sätta någonting vid Allahs sida kommer att gå in i paradiset. Och då så sa jag: även om han skulle begå zina eller stjäla. Och då så sa han bekräftandes: även om han skulle stjäla eller begå zina. Tayyib. Denna hadith lär oss vad? Profeten alaihi salatu wassalam vände sig här mot Uhud. Vet ni alla vad Uhud är för någonting? Det är ett berg som ligger i vilken stad? Al-Medina. Och det var också där ett av de största slagen i islam var. Det är slaget av Uhud, eller hur? Och det här berget är, om jag inte har fel, mer än 100 meter högt och 6 kilometer långt. Någonting sånt. Otroligt stort berg. Och profeten alaihi salatu wassalam nämnde sig här mot Uhud. Och säger då till Abu Dharr att om jag hade lika mycket guld som detta berg, en motsvarande berget Uhud i guld, så skulle jag inte önska att ha kvar någonting efter 3 dagar. Förutom lite som jag kan ge för att betala mina skulder. Här finner vi vad? Att profeten alaihissalam önskade eller hade den här tanken att skulle han ha så här mycket guld så skulle han vilja bli av med allting. Och det tyder på vad? Det tyder på att det är tillåtet att önska sig gott om man vill göra gott. Eller hur? Det är inte fel att önska sig pengar, rikedomar, en bra lön med avsikten av att sen göra gott med pengarna. Eller hur? Det är helt okej. Okay. Men också, han nämnde här 3 dygn. Och då säger vissa lärda, för att det är den minsta tänkbara tiden att spendera och göra av med allting. Yani, så snabbt som möjligt skulle han vilja spendera allting för isabilillah. Och det tyder på vad? Det tyder på att hade han haft berget av Uhud i guld skulle han inte vilja ha kvar någonting för sin egen skuld. Förutom lite att betala skulder, som vi sa. Men inte samla på sig rikedomar. För att profeten alaihissalam brydde sig inte om detta världsliga liv, dess rikedomar. Utan hans fokus låg på det som finns hos Allah, paradiset, eller hur? Så han skulle inte vilja ha kvar någonting. Och det tyder också på vad? Det tyder på att det är rekommenderat att skynda sig att spendera. Vill du göra en god gärning? Vänta inte. Var inte passiv. Någon säger så här, ja, vi ska bygga en moské, skänk pengar. Sen. Kallas. Insamlingen avslutar. Du kan inte ge någonting, eller hur? Har det inte hänt? Insamlingar går snabbt. Skänk pengar, ge pengar. Kallas. Sen. Det blir ingenting alls. Så man ska vara snabb. Man ska inte tävla i det goda. Till och med en gång profeten bad Ali sätta slam i moskén. Och sa salam alaikum, salam alaikum. Sen skyndade han sig ut. Sahaba tänkte, har det hänt någonting? Vad har hänt? Och han kom tillbaka sen och sa, jag kommer ihåg att jag hade lite pengar, guld eller någonting, som jag ville ge i sadaqa. Jag ville inte vänta. Så jag skyndade mig och gav det innan jag skulle glömma bort det. Subhanallah. Innan han var mån. Det här är den tävlingsandan muslimen ska ha. Fastabiqul khairat. Man ska tävla i det goda. Och sabiqu. Tävla till er en herres förlåtelse. Till ett paradis. Men var inte lat. Var inte passiv. Utan man ska ha den här tävlingsandan. Att vilja ge. Man ska göra det så snabbt som möjligt. Och den här hadith bevisar också en till sak här som de lärde har diskuterat. Vad är bäst? Att vara fattig och tålmodig eller att vara rik och generös? Ja, vissa säger här rik och generös. Varför? För dem kan göra så mycket gott. Och de är sällsynta. وَقَلِيلٌ مَّهُمْ وَقَلِيلٌ مَّهُمْ. Och det här är någonting som vi alla vet från verkligheten. Att många miljonärer är snåla. Är det inte så? Jättesnåla. Och det är inte de mest generösa människorna. Det är de vanliga människorna. De som har en standardlön. De är mer generösa än de rika. Många rika blir väldigt snåla. Subhanallah. Och många människor har den här tanken. Om jag blir rik, jag ska ge. Om jag blir rik, jag ska göra sig och så. Sen när de blir rika, de blir snåla. Subhanallah. Så vi får. Många, många rika människor är väldigt snåla. Och därför brukar man ju alltid säga liksom att om muslimernas miljonärer skulle ge sin sadaqa, sin zakat, vi skulle täcka den fattigdomen som finns i den muslimska världen. Tyder på vad? Tyder på att det finns folk som håller tillbaka sin zakat, sin sadaqa. Så här nämns det också i denna hadith, just det här med att ge framåt, höger, vänster, att ge på olika sätt. Att spendera och investera i olika saker. Ja. Och sen fortsättningen av hadithen är som den föregångna hadithen. Och inshallah i nästa kapitel, nästa vecka, kommer vi gå igenom rina al-nafs. Den spirituella rikedomen. Det som kallas för al-qana'a. Vad är den sanna rikedomen? Är det att ha fickorna fulla, ett stort bankkonto? Nej, det är att vara nöjd, tacksam med det gåvor Allah Azza wa Jal har givit dem. Den sanna rikedomen är den själsliga rikedomen. Inshallah det kommer vi tala om نستا وكا والله تعالى عالم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين شح det finns en bukhul, det är snålhet. De säger shuh är värre. Det är steget värre än snålhet. Och sen säger man då el-hirs, det är också girighet. Och tamah. Va? El-jasha. El-jasha. Och el-tumuh. Eller hur? Ja. Kom här. Jesha. Girigheten. Shuh. Bukhul. Kom här. Hirs. Och det som har nämnts i vissa hadith är väl hirs. Glömde nämna den hadithen. Hadithen om fåren. Fåren och vargen. Vet du?